Det kan ju inte vara så att hela Vänsterpartiet tänker fel, eller så gör de det.
Nej, de kallar oss för surpuppor, jag vet inte om det är ett bråk eller vad det är. Men alltså...
Du har kallat värre saker.
Jag har kallat värre saker.
Kristersson vill ju bara få mingla på Sagerska. Det var ju allt det liksom, regeringsbildande handlade om, och det syns i regeringens ekonomiska politik.
Ja, du får buckle up då, Elinor, för nu kommer en vända till.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Det är poddtisdag på Aftonbladets ledarredaktion, och därmed hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Röda tråden. Varmt välkomna alla lyssnare. Varmt välkomna ser vi också till Elinor Odberg som gästar oss idag.
Tack så mycket.
Du är chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Jättekul att du vill vara med oss idag. Vi är också med oss Anders Lindberg, kanske inte lika oväntat.
Lika kul.
Nej. Ja. Jo då, vi får väl se. Politisk chefredaktör på det här bygget. Och som ni hör så är det inte Susanna Kierkegaards stämma som ni hör i den här programledarmicken, som ju vanligtvis leder oss, utan jag, Kalle Sundin, kommer att fylla vikarieroll idag. Vi kastar oss in i ett ämne som vi nog bara får inse kommer vara aktuellt hela vägen fram till valet, säkert en bit efter valet också, nämligen regeringsfrågan. Har ni hunnit tröttna på den eller?
Oh ja.
Nej, man kan aldrig tröttna på regeringsfrågan.
Ja, du får buckle up då, Elinor, för nu kommer en vända till. Magdalena Andersson har i en DN-intervju klargjort att Socialdemokraterna kommer gå till val som ett enskilt parti. Det kanske inte är så förvånande. Men hon säger också att hon inte tänker agera för att samla oppositionen innan valet, som vi sett tidigare partierna göra. Eller kanske som vi sett Jimmie Åkesson göra framförallt. Hon vill bort från idén om att det ska finnas två block i svensk politik. Beskedet har fått ganska starkt stöd internt i diverse medieuppgifter. Så kallade S-källor som uttalar sig. Jag ska faktiskt läsa upp ett mustigt citat från Expressen som jag tyckte ändå hade någonting. Från, enligt då Expressen, en tung S-källa som säger så här: oerhört viktigt att Magda inte samlar ihop det där gökarna i ett lag. Hellre stå över en period till än att ta in högerextremisterna i centern och knasbollarna i V och MP i en regering. Allra minst på förhand. En sådan skitregering måste vara absolut sista utvägen. Håller ni med denna tunga S-källa? Elinor, vad säger du?
Jag skulle nog inte uttrycka mig så kanske, men vi har ju en representativ demokrati, parlamentarism, flerpartisystem. Det är väl högst rimligt att man går till val som enskilt parti, och jag är personligen evinnerligt trött på det här regeringskäbblet. Var är sakfrågorna? Var är liksom sakpolitiken? Det är ju det som vi går till valurnorna för att rösta fram.
Ja, och det ska ju tilläggas att det är ju också en kritik som, även om det finns då starkt stöd för att gå till val som ett enskilt parti inom partiet, så är det ju ändå en del röster som höjs nu om att det krävs sakpolitik framöver för att det ska bli någon, ja, någon styråder i den här valrörelsen. Vad skulle du vilja se från Socialdemokraterna?
Ja, men sakpolitiskt så är det klart att man måste ta strid om den ekonomiska politiken. Vi har skenande klyftor i Sverige, en jättehög arbetslöshet, en lågkonjunktur som har bitit sig fast för att den här regeringen har envist sänkt skatten för de rikaste snarare än att jobba med breda reformer, satsa på välfärden, arbetsmarknadspolitik, stimulanser som är mer träffsäkra för låginkomsthushåll, till exempel höja barnbidraget eller bostadsbidraget. Så att, det är där man behöver vara i den ekonomiska politiken, i det som gör skillnad i människors vardag.
Men du vill inte heller att de ska, liksom, vad ska man säga, samlas kring någonting då, oppositionspartierna, utan det är...
Ja, alltså, om jag ska säga så här, så jag som väljare känner inte ett behov av att veta exakt vilken regeringskonstellation det blir, utan jag kommer rösta på ett parti, och så kommer väl de flesta resonera. Jag tänker att det är lite svajigare på högersidan där vi har partier som riskerar att ramla ut och vars stöd är helt avgörande för att det överhuvudtaget ska kunna bli en borgerlig majoritet efter nästa val. Så där finns det ju liksom en större logik i att man på något sätt samlar sig och svär trohet till tidgänget än vad det finns på oppositionens håll.
Anders, vad säger du? Behöver Magdalena Andersson göra något mer för att på något sätt formera ett alternativ?
Egentligen tycker jag ju det. Men jag tror ju att tiden håller på att rinna ut för det, eller har runnit ut för det. Men egentligen så hade jag ju gärna sett att man hade förberett sig på den rödgröna sidan. Och det beror på att jag tror att om man inte har förberett sig så tar det ganska lång tid innan man får fram politiken. Och jag hade ju gärna sett en regering med tyngdpunkt till vänster. Jag tror att ju längre man väntar på att förbereda sig och ju mer man så att säga håller öppet, ju mer kommer den eventuella regering man formar att hamna i mitten. Så det är också en politisk fråga om man ska samarbeta med andra eller inte. Men jag tror att det tåget lite börjar ha gått, om jag ska vara helt ärlig. Den här typen av stämningar är det där du läste upp med gökar och skitregering och så. Alltså jag känner ju igen den här retoriken från delar av den socialdemokratiska myllan. Ju längre norrut man kommer, ju mer tycker man Miljöpartiet är ett problem, och ju mer i Stockholm eller Göteborg, Malmö man är, så tycker man ofta att Vänsterpartiet är ett problem. Så att den där finns ju, den där känslan som är ganska stark. Det finns en sak i det där citatet som jag gör att jag måste säga att jag anmäler lite så här frågetecken till. Och det är att det står att man hellre skulle stå över en period till. Jag har väldigt svårt att se någon slags socialdemokrat landa i slutsatsen att man inte ska sitta i regeringen.
Det talar emot att det är en tung S-källare.
Det talar för att tung kan vara en överdrift här. Men jag vet inte, men jag bara säger att jag vill bara höja en liten varningsflagg för just tanken att socialdemokrater inte vill ha makt.
Nej.
Men det du säger där, Anders, alltså, är det inte det som är problemet? Alltså att när man tänker att man ska hålla öppet för olika typer av regeringskonstellationer, så har man valt att helt enkelt inte vara tydlig med sin politik. För det skulle man ju kunna vara egentligen. Man skulle ju kunna vara jättetydlig med vad man vill.
Jag tror att det här hänger ihop. Och jag tror att när vi då har argumenterat i flera års tid för att vi vill se reformer, vi vill se en reformprogram, vi vill se gärna finansierade, förankrade, strukturerade reformer på ekonomi, på arbetsmarknad, på klimat, på välfärd. Det som vi menar då, det är ju just att om man kommer in med någon slags öppet mandat och inte har någon styrfart, då riskerar man att hamna lite där Stefan Löfven var. Att man, så här, man kanske regerar i 8 år, men väldigt lite socialdemokratisk politik kommer ut i andra ändan. Och där ser vi ju lite hur till exempel Fredrik Reinfeldt gjorde, att han förberedde sig väldigt väl innan han tog makten. Han kunde redan samma höst som han kom in i regeringen så att säga, köra igång de viktigaste reformerna han hade. Och ser vi resultatet av hans 8 år vid makten, så förändrade Sverige otroligt mycket mer.
Och du menar att det var tack vare att de hade förhandlat innan valet?
Jag tror att det delvis har att göra med att de förhandlade innan valet. Vi ska inte glömma att de inte heller hade majoritet sin andra mandatperiod. De var också en minoritet. Men delvis så handlade det ju också om en form, skulle jag säga, av politisk metod, där man helt enkelt såg till att ha en väldigt tydlig politisk vision. Jag såg ju Fredrik Reinfeldt så att säga formulera den här visionen successivt, och den var väldigt ideologisk. Alltså, nu kan man tycka att det låter fjantigt, moderat vill sänka skatten, det är ideologiskt, men det var väldigt ideologiskt. Socialdemokraterna har inte minskat klyftorna. Det skulle ju vara motsvarigheten om Stefan Löfven hade kommit ut och minskat klyftorna lika mycket som Fredrik Reinfeldt sänkte skatterna. Då hade han också varit ideologisk. Men istället blir det så här lite duttande här och var. Så risken med att inte ha ett program, risken med att inte ha de här förberedda reformerna, det är att det blir lite dutt, och sen fångas man i dagspolitiken, och så blir så att säga resultatet sen inte så genomgripande.
Jag håller med om att det saknas en tydlig politisk vision och politiskt reformprogram, men jag tror inte att det är avhängigt att man redan nu slår fast ett regeringsalternativ. Däremot så tror jag att man har fastnat i att man inte riktigt vågar vara så tydlig eventuellt i vilka politiska reformer man vill se. Därför att om man hamnar i en regeringskonstellation som till exempel innefattar ett högerparti, så kommer det vara svårt att få igenom en del av de sakerna. Och då hamnar man i en svekdebatt, och det vill man undvika. Men den ängsligheten tycker jag är överdriven.
Fast där skulle jag säga så här. Med det här upplägget man har nu, att man så att säga inte försöker förändra opinionen först med politiska förslag, och sen att man så att säga på det sättet också förändrar kartan. Den strategin, tycker jag, om man tittar historiskt, den är inte typisk Socialdemokraterna. Så typiskt Socialdemokraterna, det är att komma med ganska radikala förslag, ganska tydlig politisk inriktning av olika slag, och sen driva opinionen framför sig tills opinionen håller med. Vad jag upplever nu väldigt mycket, det har blivit att man förhåller sig till redan existerande opinioner. Så man flyttar, om nu flyktingpolitiken ändras i opinionerna, då ändrar man flyktingpolitiken. Om till exempel den ekonomiska politiken inte gör det för att man är rädd för medelklassen i Stockholm. Men istället då för att ta konflikt mot rutavdrag och sådana saker som medelklassen tycker är viktigt, och flytta opinionen på det sättet. Att säga som det är, vi kan inte finansiera skolan och vården ut med rut så länge rutavdragen är kvar. Att istället för att förändra det, så följer man efter opinionen. Och det jag kan uppleva då som är risken med det, det är att man så att säga inte har initiativet. Jag tror partier kan förändra opinionslandskapet mycket mer än partierna tror. Mm. Jag tror att partierna formulerar sin verklighet utifrån opinionsmätningar och omvärldsanalyser där man på något sätt inte tror sig själva om att kunna förändra. Det som Fredrik Reinfeldt gjorde med Nya Moderaterna, det var att han förändrade hela opinionslandskapet. Han formulerade en arbetslinje som ju var bullshit jämfört med den socialdemokratiska tidigare, men som människor höll med om.
Du menar så långsiktigt, men är inte det för sent då?
Det kanske är för sent, men det är det jag säger. Ja. Tåget har gått, vi får spela med de kort som finns liksom.
Ja, fattar.
Men jag tror att som politisk metodik så är idén om att man inte kan förändra, inte kan politisera saker som har blivit avpolitiserade, den är feltänkt. Ta arbetslösheten. Vi har massarbetslöshet i Sverige idag. Det är inte en politisk fråga. Det är liksom uppfattat som en individuellt problem för människor.
Mm.
Då skulle ju Socialdemokraternas strategi kunna vara att politisera arbetslösheten som fråga.
Mm, ja, ja.
Alltså det är det jag menar med att förändra förutsättningarna för opinionen. Att inte bara liksom följa efter andras problemformuleringar.
Men varför är det avhängigt ett färdigt rödgrönt regeringsalternativ? Varför kan man inte göra allt det du säger?
Det behöver inte vara, utan ingenting behöver vara avhängigt av något annat. Men kritiken hänger på ett sätt ihop, därför att den är ett ifrågasättande av en strategi som är ganska stillastående. Och en sån här politisk kärna tycker jag, det är att det är som att cykla. Om man cyklar så är det ganska svårt att putta omkull dig. Men om du står still, då ramlar du. Och problemet när du står still hela tiden och väntar på att vad andra gör, det är risken är att deras möjlighet att putta omkull dig är mycket större än om du är på väg någonstans. Och just nu så upplever inte jag vallöften eller liksom strategiska, så på det sättet hänger det ihop.
Jag tycker att garantitillägget i pensionssystemet, om jag nu kallar det rätt, är ett väldigt bra case som visar just det. Att Socialdemokraterna tog initiativ till att vi måste höja pensionerna för de som har lägst inkomster, och man drev det superhårt och tvingade ju med sig alla andra partier till slut. Även högerpartierna sa ju ja till den här reformen, för att man kunde inte stå emot det. Alltså, jag tycker att det var ett bra exempel på när partiet själv då tog initiativ till en fråga, drev det med en röst, och då går det.
Då går det, och gör man det med facket så går det också. Men ta den här frågan om karensavdraget exempel. LO har ju drivit Socialdemokraterna att nu tycka att man ska ta väck det där, vilket är väldigt viktigt att man tycker. Och det är väldigt bra, men man kan ju på motsvarande sätt göra samma sak med många andra frågor. Ta tandvårdsförsäkringen till exempel. Nu i förra valet så blev det ju nästan så att SD tog den frågan. Trots att Socialdemokraterna på varenda kongress som jag kan komma ihåg har sagt vi ska ha tänderna en del av kroppen, bla bla bla. Så va. Tänk om man lägger den typen av förslag offensivt, att ge oss 4 år, så vi duttar inte lite i systemet, vi petar inte på något högkostnadsskydd. Det är så, tänderna är en del av kroppen, punkt. Om 4 år så är det så. Alltså den
och då, det krävs ju en ordentlig reformering
och då lovar av tandvården funkar. Och då lovar jag, då kommer du att förändra opinionen.
Mm. Men det var väl lite det här som man kanske hoppades då, att de här arbetsgrupperna skulle till slut mynna ut i det, som att de fick ju typ 3 år på sig någonting att sätta ihop olika förslag. Först göra en analys om samhället och sen var det liksom jättemånga, ja precis. Och sen var det jättemånga förslag. Men nu är vi ju här snart i halvvägs in i april, valåret, och vi vet ju fortfarande inte riktigt vad det är de tänker ha som skarpa krav. Nej, och skarpa
mycket av det där var ju bra. Alltså, ja. Jag satt och läste dem där ganska noggrant, de där olika, de var ju väldigt många, men det var mycket, är väldigt väl genomtänkt. Och läser man kongressmotionerna som kom till förra kongressen, det finns jättemycket intressant politik i det här.
Mm.
Men jag tror att ett av kärnproblemen i det här, det är idén om det öppna mandatet. Idén om att man ska gå till val med ett så öppet mandat i så många frågor som möjligt, så att man kan göra lite vad som helst.
Ja.
Det är kärnan.
Men om man ska ändå snälltolka den här tunga S-källan då, lite grann, så är det väl så att rent strategiskt så kan det ju vara svårt för Socialdemokraterna att göra väldigt mycket tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är ju så att tittar man på väljarkåren så är det ju antagligen Socialdemokraterna som kan vinna väljare in i högern, alltså in i borgerligheten, in i höger. Och då är det väl så att de väljarna, alltså vi kanske pratar om ett gäng, ett kluster som står mellan S, M, SD och något sånt, som inte bor i storstäderna vanligtvis. De kan väl bli rädda av en potentiell då, ett samarbete med V och MP. Å andra sidan så kan inte särskilt många, de som redan är på vänstersidan väljare, de är ju redan vänster, de kommer inte rösta till höger. Så det finns väl också en strategisk idé här att S kanske ska vara lite fritt för att kunna nå de väljarna, eller hur?
Om jag skulle säga hur jag tror att en valstrateg tänker här, ja. Då tänker en valstrateg så här. Vi har väljarströmmar sedan förra valet som är ganska massiva över blockgränsen till S. De kommer i stor del i storstäderna. De kommer i stor del från de här Magda-moderaterna.
Ja.
De kommer kanske delvis mellan S och C snarare än mellan S och SD. Jag tror att S och SD, det tror jag är ganska kört.
Ja, fast LO-kollektivt har ju också kommit tillbaka, ska man komma ihåg.
Men det är en annan fråga. Ja. Jag tror att om du som valstrateg tittar på det så är det inte där just nu du tittar. Utan du tittar på, vad har vi fått sedan förra valet? Och så tänker man så här, hur ska vi undvika att förlora det här vi har fått sedan förra valet? Och om det då är så att man ser att just den gruppen tycker Vänsterpartiet är jättehemsk, då kan man inte sätta sig med Vänsterpartiet. Och om de där i Norrland som finns tycker Miljöpartiet är jättehemska som är, och då är det så att säga idén om marginalväljaren som har återuppstått. Och det kanske är bra att marginalväljaren bor i Stockholm, för då kanske politiken liksom, då kanske man har en idé att den fysiska människor som man vet vilka de är, man ska inte tappa dem, och då kanske den här strategin fungerar och då kanske man vinner.
Ja, men jag är inte så säker på att marginalväljaren bara är i Stockholm. Jag tror att det finns en grupp som man inte ska räkna. Jag tror att en stor del, det har vi sett i mätningar, inte minst SCB från LO-kollektivet, har gått tillbaka till S under den här mandatperioden. Och jag tror att skulle bli en valrörelse där det inte finns ett alternativ till vänster, där man ser att Miljöpartiet, man tror att Miljöpartiet kanske kommer få igenom mycket av sin politik. Man ser att det är oklart med Centern, det är liksom, de kan inte ens prata med varann. Då kan man tänka sig att rösta på högern ändå, fast man nu då är missnöjd. Så att jag är inte säker på att de där ska räknas in.
Jag tror det är en annan sak. Ja. Jag tror att de väljarna du pratar om nu, alltså de väljarna som kanske väljer mellan SD och S, där handlar det om att vara tydliga med att SD är ett högerparti. Att vara tydliga med att det är en materialistisk, väldigt konkret valrörelse om att SD, alltså röstar du på SD får du Moderaternas ekonomiska politik.
Ja.
Jag tror delvis det är en grupp man behöver vinna. Den behöver man vinna. Man måste ha en annan strategi mot SD, prata om SD på ett annat sätt än man gjort förut. Du har rätt i det, tror jag.
Ja.
Men tittar vi på den här gruppen som vi pratar, alltså med Magda Moderaterna, de här i Stockholms liksom innerstad, de här grupperna som väljer mellan kanske S, F, Liberalerna, C, alltså den gruppen människor, det är en annan grupp.
De är redan men alltså, klara.
De tror jag är rädda för Vänsterpartiet.
Plånboksfrågorna kommer ju vara väldigt viktiga. Det har varit en inflationskris, vi är potentiellt på väg in i en ny. Och problemet där är ju att det som skulle kunna vara plånboksfrågor för många av de här väljarna som är överrepresenterade idag hos SD, det vill säga arbetslösa, sjukskrivna, de ekonomiska verkligheterna har ju Socialdemokraterna delvis övergett. Mm. Så det finns ju inte en tydlig konflikt kring A-kassan, kring sjukförsäkringen, kring liksom jobben. Jag menar, även om det lyfts fram i debatten så ser inte jag rent liksom faktiskt vad är det för skillnader i Socialdemokraternas och tidregeringens liksom arbetsmarknadspolitik. Och då blir ju vad du kan hoppas på typ sänkta skatter. Alltså jag tänker så här, det har också styrt en del av de här arbetarväljarna mot Sverigedemokraterna och mot högern, därför att det sättet man kan få lättnader är genom skattesänkningar, ja, inte genom rejält högre löner eller bättre försäkringsskydd eller nya jobb.
Nej, det där tror jag, det där är du helt rätt i, men sen tror jag också att det finns till plånboksfrågorna för den gruppen, så finns ju också bensinen, det finns ju också elen, och där kan ju liksom ett förhandssamarbete eller liksom en gemensam oppositionsplattform med Miljöpartiet vara ett problem för den gruppen. Det är därför S inte vill göra
den. Och där borde man
ju
ta konflikten istället för att man ska artificiellt sänka priser genom ineffektiva momssänkningar och bensinskattesänkningar som i högre utsträckning tillfaller bolagens vinster snarare än liksom konsumenterna själva, så borde man ju se hur kan vi höja inkomsterna? Hur ska vi få upp liksom löner? Det är inte liksom en politisk fråga, men det är indirekt blir det om man skapar fler jobb, då höjer vi reservationslönerna. Om vi stärker socialförsäkringarna så höjer vi reservationslönerna, vi höjer inkomsterna. Om man ger bidrag till grupper som har haft det tufft så höjer vi också inkomsterna. Så att här borde ju Socialdemokraterna vara, snarare än att vara liksom fixerade vid liksom prisfrågan och komma med reformer som egentligen bara sänker skattekvoten och går ut över skolan och omsorgen, så borde man ju titta på hur kan vi stärka inkomsterna.
Men de har ju också liksom förslag om folkhemsel och den typen av alltså som ändå är prisfrågor så att säga, men inte direkta skattesänkningar. Men,
ja, och det är ju bättre, mycket bättre att ha liksom förutsägbara kontrakt och långsiktiga elpriser än retroaktiva elstöd där de som verkligen hade behövt dem redan har tvingats lämna sin villa.
Ja, eller får de på sommaren. De här regeringens elstöd som kommer i vårbudgeten nu.
Ja, och det är ju liksom under all kritik. Ja. Jag menar, vi har haft den här elkrisen nu i liksom flera års tid. Vi vet hur energi används som ett maktmedel i geopolitiken, och ändå så har man inte utformat ett bättre instrument för att trygga elpriserna. Och som andra länder har gjort, till exempel haft en broms som i Norge då, där man faktiskt också sänkt inflationen tack vare att man har sänkt priset på el. Så det hade ju varit mycket bättre politik, så det hade man ju verkligen haft tid att utforma, men det har ju inte tid gjort.
Får jag komma med en radikal tanke?
Ja, kör.
Tänk om det inte handlar ett skit om politik. Tänk om ni är helt fel. Tänk om det är så att det ni pratar om...
Det är du som pratade om politiken.
Nej, men tänk om det är så att det är helt fel. Liksom. Tänk om det är så att det är ingen som bryr sig om den här politiken. Orsaken till att S inte kan samarbeta med V handlar om partikultur. Man tycker helt enkelt så jävla illa om varandra. Därför att när man samarbetar med varandra så slutade det... 2010 när man skulle gå till val ihop så slutade det att Moderaterna nästan blev större än S. Och den känslan tror jag många socialdemokrater liksom fortfarande vaknar upp svettiga. Tänker att nu är Moderaterna ett litet skruttparti och mindre än SD. Men de var ju lika stora som S på den tiden. Det är många som skyller valresultatet 2010, rätt eller fel, på Vänsterpartiet. För då samarbetar man ju med Vänsterpartiet. Och nu kommer Vänsterpartiet att säga samma sak igen. Låt oss göra samma sak igen. Det gick ju så jättebra förra gången. Då blir folk irriterade. Men sen undrar jag också liksom rent partikulturellt att det här är två liksom helt olika organismer som möter varandra. Mm. Att socialdemokrater vill ju gärna prata precis som ni pratar om nu. Liksom sakpolitik. Det är ju det de vill prata om. De vill gärna diskutera liksom detaljer i någon försäkring upp och ner. Sådär.
Så
de
vill säga, jag vill åka statsrådsbil. Vill väl vänsterpartister också prata sakpolitik?
Ja, men vi ska prata.
Det hör jag faktiskt ingenting.
Men det har man ju alldeles för lite av. Och det här förstår jag inte riktigt Vänsterpartiets liksom avvägning att nagla sig fast så vid regeringsfrågan. För att, som jag ser det, så förlorar väl helheten på det. Chanserna för en rödgrön regering minskar därför att den här marginalväljarna eventuellt skräms bort. Vi får för lite fokus på sakpolitiken, får för lite fokus på den rättmätiga kritik som borde riktas mot den här regeringens ekonomiska politik och klimatpolitik. Och vänstern själva förlorar väl ändå rent liksom väljarstödsmässigt på att gå ihop. Jag ser inte hur det stärker Vänsterpartiet egentligen, utan att det blir bara en kamp mellan S och V om lite samma väljargrupp.
Men det är ju ingenting av det som när ni pratar om sakpolitiken eller så när vi pratar om reformer i välfärden, det är ju ingenting som V och S inte tycker samma om.
Nej, det som väl är problemet kan jag gissa mig till alltså som med erfarenhet från fackföreningsrörelsen, att vissa frågor kan ju vara väldigt mobiliserande internt. Och det tycks ju som att i Vänsterpartiet är det väldigt mobiliserande att hejta på S. Och då kanske det är så att det lätt blir en sån intern konflikt som skymmer sikten för den verkliga konflikten som borde vara med högern.
Ja, men det är jättebra att ni har kommit in på det, för det var det jag skulle gå vidare till. Det vill säga att Vänsterpartiet ska ju faktiskt hålla kongress nu i helgen, där man ju ska... Ja, partiledningen har ju till och med bett då sina ombud på den här kongressen att låsa fast de här röda linjerna, att man kommer att rösta ner då alla regeringar där man själva inte ingår, som ni har varit inne på lite grann redan. Men varför är det skadligt då? Anders, du har ju skrivit en text om det i veckan. Aftonbladets ledarsida har ju nästan hamnat i någon sorts bråk med Vänsterpartiets ledning om detta. Kan du utveckla varför du bråkar med
det? Nej, men jag vet inte om vi har hamnat i någon bråk. Det är liksom, de kallar oss för surpuppor. Jag vet inte om det är ett bråk eller vad det är. Men alltså,
du har kallats värre saker.
Nej, men alltså, jag tänker så här.
Mysigt ändå att vara i bråk med Vänsterpartiet, om det är det värsta tillmälet man får jämfört med typ Sverigedemokraterna.
Nej, men jag tänker så här, och det kanske är, alltså jag tänker lite, varför bråkar de med mig? Jag tycker egentligen, alltså jag har ju argumenterat i flera år för att man ska bilda en bredare koalition till vänster och att man ska plocka in liksom miljöpartister, vänsterpartister, samarbeta på olika sätt. Jag är ju det hörnet, det är ju det jag argumenterat. Och sen är det ändå oss de skäller på.
Så att jag kan förstå, om jag ändå ska ge dem lite kontext här, så är det väl att så här, vi har väl alla, varenda ledarskribent här på Aftonbladets ledarsida har väl någon gång skrivit att man måste släppa på det här kravet i alla fall, att det är skadligt.
Jo, men det är ju stoppdumt. Ja. Alltså, och det, så här, om det är viktigare att åka statsrådsbil och viktigare att flyga flygplan och åka till Harpsund, då är man Ulf Kristersson. Då är man inte vänsterpartist. Alltså det här jag inte fattar i logiken. Alltså
och att chansen att få åka statsrådsbil minskar ju genom den här strategin.
Den minskar, men det är också så att själva fokuset...
Om det nu var det som var så viktigt.
Men det här fokuset är för mig obegripligt, för fokuset borde ju vara på politiken. Ja. Alltså dels vinn valet först, fördela statsrådsbilarna sen, det tycker jag är en logik. Men sen är själva grejen med att politiken underordnas att man själv ska få fina poster. Den är liksom, för mig är inte det vänster. För mig är det Ulf Kristersson som vill sitta i Sagerska. Så för mig är det här konstigt att det har blivit på det här sättet.
Och det har väl aldrig gått så bra för Vänsterpartiet som när det har varit en S-regering som de inte har ingått i?
Nej, Gudrun Schyman var väl uppe på 12%.
Men om, jag håller med er, men om jag då ska försöka spela djävulens advokat här, så får man väl då gå tillbaka till 2018-2019 när den här kända förnedringsklausulen skrevs in i januariavtalet. Det är väl någonting att det finns en total misstro till Socialdemokraterna efter det, som gör att man överkompenserar potentiellt med det här. Och man har ju länge hoppats att det här är en förhandlingsstrategi, att man sen då ska vara beredd att till slut släppa på det för att få väldigt starkt sakpolitiskt betalt.
Nej, men det är klart, om man ska vara, alltså,
nej,
har ju
nu
ju
de ska låsa fast sig så. Nej, men det går ju inte då om budet säger det.
Så här, Vänsterpartiets bildande mellan liksom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är Socialdemokraterna tillräckligt vänster? Alltså, men Vänsterpartiet har ju bildats ur en misstro mot Socialdemokraternas vänsterpolitik.
Lite
utslängda också. Men liksom att det är ju på något sätt ändå en del av partiets kärna på något sätt. Men jag tänker att de här senaste åren så har vi ju haft en extrem högervård i svensk politik. Och den har dragit med sig alla etablerade partier, även Vänsterpartiet skulle jag säga. Mm. Alltså jag menar, vad Vänsterpartiets skattepolitik för 10 år sedan kontra nu. Nu är det så okej, vi ska höja skatten för det absolut superrikaste. Det är jättebra. Det är jättebra att man går fram med sådana förslag. Men liksom, var är kritiken mot jobbskatteavdraget? Var är liksom, insikten om att vi faktiskt behöver höja skattekvoten för att ha råd med välfärd? Alltså, hela det politiska spektrat har ju tryckts åt höger. Och där har väl någonstans Socialdemokraterna ändå liksom tryckts längst. Och med januariavtalet i bagaget så kan man ju ändå förstå om misstron är liksom starkare än den har varit på ett tag.
Jag tror att vad som har hänt är att det är ett generationsskifte i Vänsterpartiet, där just fokus har gått från en generation som var mycket mer kollektivistisk, som var mycket mer vänster, som du säger, som hade liksom en genomtänkt samhällsanalys som var på ett sätt faktiskt annorlunda än den generation som styr idag. Och den generation som styr idag har ett väldigt, väldigt fokus på just de här, alltså sakerna som statsrådsposter, som att Vänsterpartiet ska accepteras som ett parti bland andra och så vidare. Det hade inte generationen innan. Och titta, men de var ganska nöjda. Jag menar, de hade stora debatter i Vänsterpartiet om det var bra eller dåligt sitta i regeringen. Det var en jättekonflikt inom det partiet. Som jag, när jag hör mina vänsterpartistiska vänner nu som pratar, så säger de att den finns i stort sett inte längre. Nu är folk ganska överens om att man ska sitta i regering, man ska vara accepterad som ett parti bland andra. Men det gör ju också att man inte är systemkritiker på det sättet.
Men
man
är det inte också att maktpolitiken bara också får så mycket mer plats i dagens politiska debatt än vad den fick tidigare? Jag tänker också om när Vänsterpartiet fällde förslaget om marknadshyror, så var ju det någonting som gav dem väldigt mycket uppsving i opinionen, och som jag minns så liksom ökade Nooshi Dadgostars förtroende efter det här.
Borgerliga väljare minns jag också.
Ja, men alltså det att agera väldigt polariserande, att agera liksom maktpolitiskt, verkar av någon anledning fungera. Alltså när Kristdemokraterna rev upp decemberöverenskommelsen, så alltså det finns många sådana exempel där man har valt en politisk väg som kanske går att ifrågasätta rent sakpolitiskt, men som maktpolitiskt på något sätt går hem. Och att det här med om man har liksom, ja, den jag vet inte vad jag riktigt ska, hur jag ska uttrycka det, men liksom att man klarar av att vara liksom vederhäftig,
ja, men den här generationen,
och slagkraftig, att det liksom går hem i stugan.
Nej, men den här generationen inom Vänsterpartiet som nu är ledande har ju också haft en så långsiktig strategi att bli då regeringsdugligt, att sätta sig i den positionen, så det är klart att det finns ett stake i det, som de ju såklart nu uttrycker i form av den här, det är därför de vill förmodligen att ombuden ska tvinga dem att vara så hårda sen. Men vi får se hur det här går.
Men för att säga en sak där, för jag tror att den här generationen också är intressant på ett annat sätt, och det är att det är en generation som dels är uppväxt, som du säger, under högervåg, alltså som har tagit makt under en högervåg. Men sen är det också en typ av ny vänster som vi ser runt om i Europa, som är ganska radikal. och som har formats under en period när vi har haft finanskris, flyktingkris, pandemi, 3 krig är vi väl uppe i nu, en jättestor klimatkris som har förändrat världen och som vi ser runt om i Europa. Och går vi tillbaka några år, då var Vänsterpartiets symbol, alltså de man, som man såg som förebilder, det var så här, Syriza i Grekland, det var Podemos i Spanien, det var Corbyn i Storbritannien. Idag så verkar förebilden vara aktivisterna. Och det där är ganska intressant, att liksom det blir ett parti där aktivister får ett väldigt, väldigt stort inflytande över politiken. Och när det händer i partier, då brukar det betyda att partier dels radikaliseras, men dels fokuserar mycket mer på enfrågor. Och till exempel så såg vi ju hur Vänsterpartiet försökte knyta an till Palestinarörelsen nu. Men att liksom den aktivistiska ådran upplever jag som mycket starkare i den här generationen vänsterpartister.
Det finns också liksom att det är mer polariserat.
Alltså det är mer polariserat.
Men det är också intressant.
Man vill vara längst ut hela tiden.
De har liksom blivit mer pragmatiska med att ge upp sin sakpolitik och sina ideologiska principer.
Exakt.
Och mindre pragmatiska med att ge upp alltså viljan till makt, så att säga.
Och det är ju faktiskt fascinerande. Någonstans så måste det kan inte vara så att hela Vänsterpartiet tänker fel, eller så gör de det. Jag håller ju inte med om den här avvägningen, men och jag vet inte om det är liksom det mediala samtalet, att det är liksom, varför ställer inte medierna fler frågor om liksom sakpolitiken? Varför ägnar man hela pressträffarna åt att fråga vem som ska sitta i regering med vem? Alltså man styr ju också samtalet till att handla om de frågorna, och då kanske det blir så att Vänsterpartiet väljer att haka på.
Då kan man ju vända på det och säga så här, vet vänsterpartisterna om det här?
Ja, precis.
Så de vet att när de tycker det här, då är det valrörelsen handlar om. Och då måste ju någon på Vänsterpartiet ha tänkt så här, det är värt att hela valrörelsen handlar om regeringsfrågan för oss.
All PR är bra PR.
Och det är viktigare än att vi 13 september byter regering. Därför att konsekvensen om hela valrörelsen handlar om detta kommer ju att bli att Tidöpartierna får mycket bättre förutsättningar att vinna valet. Därför att om valrörelsen skulle handla om arbetslösheten, Tidö har misslyckats. Klimatfrågan, Tidö har fullständigt misslyckats.
Ekonomin och så vidare. Det finns ett samband då om medierna inte bevakar. Alltså vi vet ju också, det är färre arbetsmarknadsreportrar, färre ekonomireportrar som är insatta i de här frågorna. Vad är det som trycks upp på löpsedlarna? Om det är så här mycket får du i plånboken av den senaste budgeten. Ingenting om så här, det här blir nedskärningarna i skolan av den senaste budgeten.
Jag bollar tillbaka den frågan, därför att det är så att om politikerna skulle tycka något intressant så skulle de få genomslag för det. Men när politikerna inte tycker något intressant och inte har en enda sakpolitisk åsikt, då blir det de tycker i regeringsfrågan det som de faktiskt har åsikter om. Och då blir det som kommer på löpsedan.
Jag tror ändå det är en pardans. Ja.
Vi kan ena se att vi vill ha mindre röda linjer och mer sakpolitik.
Det blir
vi
inte kan omöjligt heller att det blir en S-regering med hoppande majoriteter.
Nej.
Är det...
ja.
Alltså jag har ju argumenterat förut för att man skulle titta på Tidö. Att man helt enkelt efter valet sätter sig ner på ett slott någonstans, kommer överens om att två partier sitter i regeringen, två partier är stödpartier eller något. Och sen så har man ett politiskt program som man faktiskt genomför tillsammans. Alltså lite gör som tidigareregeringen gör just nu. Och att det är liksom lösningen ur det här problemet. Men problemet med de här röda linjerna är att den sabbar ju alla sådana lösningar. För den driver ju mot att se...
Och det är då man får en svekdebatt också.
Ja, nej, men den driver ju mot att C och V ska nu blockera varandra och vi ska få nyval.
Ja.
Skitkul.
Vi går vidare till vårt sista ämne för dagen, och det är vårbudgeten. Det är vårbudgetvecka. Den presenterades igår. Ni vet säkert det, men en vårbudget är ju ett komplement till den höstbudget som redan gäller för 2026. Ska man sammanfatta innehållet så är det väl så att regeringen lånar 7,7 miljarder som man framförallt använder då till att införa ett elstöd till hushåll och för att ytterligare sänka bensinskatten och skatter på bensin och diesel en aning. Vad säger ni om det här? Eller vad säger du om budgeten?
Ja, men det är ju samma skåpmat som har varit under hela mandatperioden och som ju inte har fått fart på ekonomin eller på hushållens köpkraft. Vi har haft en otroligt långdragen lågkonjunktur, och vi ska ju komma ihåg att liksom mandatperioden inleddes med en väldigt hög inflation, höga räntor, och finansministern valde ju då att helt sitta på händerna och säga det här får bara verka. Vi tänker inte kompensera offentlig sektor för ökade kostnader, för precis som för hushållen så blev ju skolmaten dyrare och transporterna dyrare. Så där där såg vi ju liksom realt stora besparingar. Inom nästan hela myndighetssverige har vi sett stora besparingar förutom just rättsväsende och försvar. Där har man satsat. Mm. Och det är klart att det här märks. Det märks i konjunkturen och det märks i kvaliteten på skolor och sjukvård. Och det här är ju trots att allt samtal handlar om regeringsfrågan eller invandring, så är ju sjukvården det som väljarna rankar som sin absolut viktigaste fråga. Och den lyste ju återigen helt med sin frånvaro i den här budgeten. Så att, skattesänkningar som kommer gynna företrädesvis höginkomsttagare men framförallt företag och för lite av liksom, stimulanspolitik till lågkonsumtionshåll och täckningar för de kostnadsökningar som har varit i välfärden. Där tycker jag att förslaget om att indexera statsbidragen är ett jätteviktigt steg i rätt riktning som bland annat Socialdemokraterna har lagt fram.
Mm. Anders, vad säger du om budgeten?
Jag tycker det är en ganska konstig budget. Jag hade förväntat mig mer av en valbudget. Och jag vet att en vårbudget kan man inte göra så mycket med. Men i en vårändringsbudget kan man faktiskt göra saker. Man skulle kunna avisera till exempel vad är tid 2? Vad finns det för stora projekt som man vill genomföra? Man kan i text, löprötext skriva in jättemycket idéer. Hade jag tittat på det så hade jag nog tänkt att om nu väljarkåren, jag menar, det skiljer nästan 10% mellan blocken, 8,7%. Så att man lägger ju en vårbudget i ett extremt underläge. Jag hade nog tänkt att man skulle försöka kompensera för det. Att avisera att man skulle vilja backa upp välfärden lokalt eller vad man nu skulle kunna göra.
Sen är ju det här problemet. Så är det skattebroms som man går fram med.
Jo, exakt. Och det är alltså det är totalt motsatsen. Så det är liksom som att man har 8,7%. Man tänker, fan, vi siktar på 15% skillnad liksom, i sak. Så jag tycker det är en konstig budget på det sättet. Sen tycker jag det är lite konstigt, men det är en mer metasynpunkt. Och det är att man samma dag man presenterar det viktigaste dokumentet under valåret ändå, för det är ändå det viktigaste politiska dokument man har innan valet, för höstbudgeten kommer efter valet. Samma dag bjuder man in Irans, den här sonen till förra shahen av Iran, och hålla tal i riksdagen. Och det bjuder två regeringspartier in. Och då prickar man in samtidigt som budgetpresentationen. Och det säger mig ju någonting, att liksom, det här hänger inte ihop. Liksom. Det här är inte planerat. Det här är liksom en regering i lite sönderfall. Liksom. För det här är trots allt
viktigt. De har väl ingen idé. Alltså, apropå det du pratade om inledningsvis. Alltså, Reinfeldt-gänget som verkligen hade en politisk vision, en reformagenda. Ulf Kristersson ville ju bara få mingla på Sagerska. Det var ju allt det liksom, regeringsbildandet handlade om. Och det syns i regeringens ekonomiska politik.
Fast
i den här idéfattigdomen.
De har gjort en sak som fascinerar mig. Och det är därför jag tänkte att de hade en plan. Sen tror jag alltid att folk har planer och så visar sig att man har inga planer, men de har ju utlyst en extra session i riksdagen i höst, så att riksdagen ska ju sammanträda och fatta beslut. Det här är ju rent partipolitiskt, det är att använda talmannen som en slags partiarbetare, en slags partipolitisk arbetare, att man gör så här. Normalt sett gör man inte så, alltså riksdagen stänger inför sommaren och sen återsamlas man efter valet, men nu ska man ha en extra session i augusti. Jag gissar att syftet med den är att lägga fram massa saker som splittrar oppositionen. Så att man kommer lägga en massa förslag där som gör att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister röstar olika och som prickar ut Centerpartiets väljare, så man kan säga att centerpartisterna är vänster. Så det är liksom det rent partipolitiskt fulspel som man har. Och det här har man då förberett ganska länge. Så det ser ut på ytan som att man har en plan, ganska brutal plan, men förvisso en plan. Att talmannen kan sitta kvar efter en sån sak, det får vi väl se liksom, men han har då utlyst detta. Och sen kommer det här. Så det känns ju som att antingen så vet inte partihögkvarteret vad riksdagen gör, eller de olika partierna vad de gör eller något. Det är bara ett sönderfall liksom.
Men de har bara trött, Svantesson.
Eller så är de trött och vill gå hem och lägga sig.
Men det är väl också bristen.
Det någonstans. Man ska inte underskatta folk, alltså det är risky liksom. Men, nej, men jag blir förvånad.
Det är väl det också. Alltså moderat politik är att sänka skatter, banta offentlig sektor, privatisera. Alltså det var...
Men det är väl också en brist.
Vad har man för visioner?
Om jag skulle vara dem så skulle jag till exempel ha en vision. Ta alla såna här saker som har varit problem under mandatperioden. Ta priserna till exempel. Jag hade pekat framåt på något sätt och säga att men det kommer inte att bli dyrare. Alltså, nästan alla svenskar har fått det sämre än för 4 år sedan. Det är ett helsike att gå till val i en sån situation. Viktor Orbán försökte med det i söndags att gå till val. Då hade ungrarna fått det sämre i 4 år. Mm. Liksom. Och han förlorade. Så att, alltså, de borde,
men det är väl
peka
också
framåt.
Det att Ebba Busch har fått den här falukorven slängd tillbaka som en boomerang så många gånger redan, så man kanske inte vågar göra det misstaget igen och lova sänkta priser.
Det är väl också att att det inte har funnits någon plan gör ju också att man hela tiden blir desperat när nya saker sker. Alltså det är väl det. Nu är ju det här liksom att sänka skatten på bensin och diesel, det är ju såklart en reaktion på att priserna går upp i spåren av kriget i Mellanöstern. Jag menar, det är ju det att det inte fanns en plan från början gör ju att man hela tiden hamnar steget efter. Det märker man ju i den här budgeten.
Man är så ovan ju också vid att använda staten och använda ekonomin politiskt. Alltså det är väl det, att så här, de utmaningar som vi ser nu, vare sig det gäller liksom geopolitiken, krig, klimatet, energiproduktionen eller skolan, kräver ju liksom att staten är aktiv. Och det ligger ju inte i Moderaternas DNA, utan det enda de vet är sänkta momsatser eller sänkta skatter generellt.
Elbilspremien är ju ett typexempel på det. Alltså det första man gör när man tillträder är att ta bort den. Så ser vi hur försäljningen av elbilar kollapsar som andel av nybilsförsäljningen. Och sen så inför man i panik ett nytt stöd, alltså valåret, och försöker förstärka det nu då, när man märker att oljepriserna går upp. Det är väl ett typexempel på hur man inte haft en plan och sen måste man desperat slänga in saker. Ja.
Mm. Och kärnkraften är ju väldigt annat, så här, där man... det att man motvilligt på något sätt ändå, för att man har låst sig fast så vid den här frågan, och nu så kräver den att staten är majoritetsägare och att skattekollektivet tar en jättestor ekonomisk risk
för att det ska bli verklighet. Det här med riksdagssessionen i höst, det är en av de frågorna som jag skulle gissa kommer att dyka upp där i augusti. Det skulle också kunna dyka upp andra sådana här förslag på energiområdet. Alltså det skulle inte vara helt förvånande om man slänger fram liksom, jag vet inte vad, men prisförslag eller något annat. En annan sån sak man tror man kan slänga fram i höst, som normalt sett borde varit i en vårbudget, det är väl om man ska titta på välfärden på något sätt. För om det är så att vi får en kris nu på grund av Trumps krig mot Iran
igen,
som inte regeringen har klarat av att vara mot egentligen, vilket också är jättekonstigt, men det kriget liksom kan ju ge en massa effekter på svensk ekonomi som man kanske behöver komma tillbaka med. Och då har man samlat in riksdagen till det. Och då kommer man ju att göra det som valfläsk. Så att det blir ju liksom ett sånt tillfälle igen. Vilket är märkligt, men det är ju så de gör. Men jag tycker det stora med budgeten var det att det inte...
Den innehöll i princip ingenting.
Det var inget.
Nej.
Det var ganska traskigt för dem som hade så här direktsändningar och skulle sända allt som stod i den på olika ställen. Jag såg i Sveriges Television och sådär. Att liksom, det fanns liksom inget att kommentera. Liksom.
Majoriteten av det innehållet var också redan känt. Så ja, det, verkligen...
det var lite hopplöst.
Ja, det var en svag budgetdag, det kan man ju lugnt säga.
Ja, och det var väl samtidigt som Trump sa att han skulle stänga Hormossund. Alltså det var liksom...
Ja,
det var...
ja, och så hade vi det här lilla besöket då som stängde riksdagen.
Ja, så att det stördes ut lite också.
Ja. Stort tack. Vi har det som, det där blev slutord. Tack så jättemycket för att du var med oss, Elinor.
Tack själva.
Tack du också, Anders, för att du var med ännu en gång.
Tackar.
Hej hopp.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.